P4, Sveriges Radio.
Introducing better modern sound and country music.
P4 Country med Mattias Hansson.
Hej och välkommen till Tre ackord och sanningen med mig, Mattias Hansson. Idag är det ingen vanlig dag, för idag är det dags för ett alldeles unikt P4 Country special. Lite mindre musik, lite mer prat. Men som vanligt, massor av bra country and western. Jag har länge fascinerats över hur många svenska kopplingar det finns till det vida begreppet vilda västern. Visste du till exempel att ordet outlaw härstammar från fornordiskans utlagi, utanför lagen? Undrar just om outlaw-stjärnor som Waylon Jennings och Willie Nelson visste det. I dagens program kommer du att få höra de häpnadsväckande historierna om svenskarna som var med och på olika sätt byggde vilda västern. Smålänningen som köpte en bit av New York från ursprungsamerikanerna. Stockholmsflickan som var Taylor Swift i USA 150 år innan Taylor Swift. Närkingen som gjorde sadlar till Roy Rogers, pistolhölster till John Wayne och portfölj till JR i Dallas.
I just want you to know, JR, I'm gonna nail you. Haven't you noticed? You gotta be a man to play in my league.
Den urtjusiga jämtländskan som blev vän med Elvis Presley och spelade in cowboyfilm med Arnold Schwarzenegger.
Hasta la vista, baby.
Idag får du möta dem alla. Välkommen till detta 2 timmar långa P4 Country special om svenskarna i vilda västern. Självklart spelar vi också som utlovat alltid minst en dolly i timmen. Så, nu rullar vi! Daddy's Working Boots med Dolly Parton. En av alla de countrylåtar som helgar de som byggde Amerika med sina bara händer i sin jakt på frihet och kanske lycka. Dollys anfäder kom i och för sig från Wales i södra Storbritannien och kämpade för att ge Dolly och alla hennes syskon en värdig framtid i det nya landet. Men många är också de svenskar som sökt sin lycka i USA genom de senaste århundradena. I detta P4 Country special ska du få möta 4 av alla dessa som sökte lycka i det stora, möjligheternas land, i den vilda, vilda västern. Snart börjar historien om smålänningen som köpte mark av ursprungsamerikanerna och gav namn åt stadsdelen The Bronx i New York. Men vad betyder egentligen begreppet vilda västern? Jo, i grunden är det en tidsera under 1800-talets senare hälft och enligt vissa en bit in på 1900-talet. En tid när det vilda USA koloniserades, moderniserades och utvecklades i en rasande takt på bekostnad av ursprungsbefolkningen som motvilligt fick maka på sig för att ge plats åt de frihetstörstande och rikedomsglupska europeiska kolonisatörerna. Men vilda västern har också utvecklats till ett större begrepp och har inom populärkulturen bildat en egen genre som innefattar allt det mystiska och romantiska med västernepokens historieberättande. Häng med så ska du snart få höra några av dessa häpnadsväckande historier med svenskar i huvudrollen.
Hey, this is Lainey Wilson and you are listening to P4 Country.
Let That River Run med The Bronx Brothers från, hör och häpna, stadsdelen The Bronx i New York City. Historien om hur stadsdelen fick sitt namn av en gosse från Småland går isär, men styrkt är att Jonas Bronk kom med ett holländskt fartyg till New York i början mitten av 1600-talet. Jonas Jonsson Brunk eller Jonas Jonasson Bronk eller Jonas Jonasen Bronk föddes omkring 1600 i Komsta i norra Ljunga socken i Småland. Han är den man som gett namn åt stadsdelen The Bronx i staden New York. Och det gick till så här att han köpte en bit mark av ursprungsamerikanerna. Marken kallades därför av folk i området för Bronxland. Bronxland. Och så småningom bara för The Bronx. Det finns på nätet en fantastisk, fantasirik oljemålning som sägs illustrera tillfället då Bronk köpte landbiten. Ursprungsamerikanerna på målningen har så kallad mohikanfrisyr, höftskinken och, passande nog, något som liknar fredspipor i famnen. Bronk själv ser nöjd ut på målningen där han sätter bläcket på pappret iklädd en dräkt som ser ut som hämtad ur de tre musketörerna och på huvudet en förhistorisk cowboyhatt. Living like Lord, I wonder how two angels in hell in New York City. New York City med The Statler Brothers från Staunton, Virginia. En av de fem stadsdelarna Five Boroughs i nyss omsjungna New York är ju det väldiga The Bronx i norr. Och det var här han bosatte sig, smålänningen som gav stadsdelen sitt namn, Jonas Bronk. Platsen för Bronks egendom är välkänd och ligger söder om 105th Street i området Mott Haven i nuvarande Bronx. Jonas Bronk bosatte sig där 1639. Han kallade sin gård Emmaus. Familjen ägde här 274 hektar, mycket på den tiden. Och på den tidigare otämda vildmarken hade Bronk byggt ett bostadshus av sten med tegeltak och bostäder för gårdens anställda, en lada och ett tobakshus. Det skulle man ha på den tiden. De ägde cirka 25 hästar och nötkreatur samt ett okänt antal svin. Han var ju från Småland. Jonas Bronk avled tidigt år 1643. Hans bouppteckning är bevarad och innehåller bland annat ett omfattande bibliotek med litteratur om teologi, navigation, juridik och medicin på danska, holländska, tyska och latin. Vilket visar att Bronk hade god utbildning och kunde läsa flera språk, så smålänning han var. För övrigt så upptar bouppteckningen husgeråd, kläder, jordbruksredskap och husdjur. Men dödsorsaken är okänd. Bara fantasin kan få oss att ana det verkliga ödet för Smålandssonen som för evigt ristat in sitt namn över gatorna i New York, städernas stad.
Hej, det här är Lisa Nilsson och du lyssnar på P4 Country.
Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys med duon Shannon and John från stadsdelen Bronx i New York. Stadsdelen som otroligt nog döpts efter svenska sjöfararen och superentreprenören Jonas Bronk från Småland. 2013 öppnade Jonas Bronk Center i Sävsjö nära Komsta i Småland för att främja turismen i regionen och stödja forskningen kring Jonas Bronk och hans påstådda födelsort. 2014 öppnades en ny utställning om Jonas Bronks värld på Jonas Bronk Center. Och i augusti det året firades 375-årsjubileum i samarbete med amerikanska organisationer. Dock, Jonas Bronk Center är numera nedlagt. Men minnet över en av de första svenskarna i det vilda, vilda västern, det lever kvar hos oss som vill det.
Hej, jag heter Thomas Stenström och du lyssnar på P4 Country.
Tim McGraw med Taylor Swift. Den första låten på Taylor Swifts Nashville-inspelade debutalbum. En tidlös countrydänga. Få anade då att Taylor Swift skulle komma att utvecklas till modern tids tveklöst största popstjärna. En sångerska nästan alla på vår planet känner till. Ja, en superstar i dess verkliga bemärkelse, inte minst i hemlandet USA, där Swift idag uppbådar en närmast gudalik status. Men hon var inte först med detta. 150 år innan Taylor Swift erövrade världen så var det en blyg viol från Stockholm med namn Jenny Lind som var hela världens gunstling. Hon blev vida känd för sin guldstrupe och den vackra rösten gav henne epitetet The Swedish Nightingale, den svenska nektergalen. När Jenny Lind anlände till New York i mitten av 1800-talet så stod det 30 000 fans och skrek henne välkommen på kajen. Inte ens Beatles-fans var lika upphetsade som Jenny Lind-fans i det stora delar laglöst vilda västern USA. Som just då desperat försökte anamma de ädla konsterna från Europa i sin jakt på att förflytta det vilda landet till civilisationens framkant. Ingela Tägel är musikforskare och författare som skrivit boken Nektergalen, en biografi över Jenny Lind. Men hur var det ens möjligt att bli så stor på den här tiden?
Ja, men det är svårt för en nutidsmänniska att föreställa sig att någon kan bli så stor utan den pressen, alltså det pressmediet som vi har idag så att säga. Och idag har vi ju, ja, vi har ju inte bara inspelningar, vi har radio, tv, vi har internet, vi har alltså många sätt att sprida saker på. Det hade man inte på den tiden, men man hade andra saker som man spred med. Och det är ju liksom just pressmediets barndom det här. Och eftersom pressen var ny så utnyttjade de ju varandra så att säga. De skrev om Jenny Lind för att de ville ha läsare. Och Jenny Lind, ja, hon blev ju stor för att pressen var ganska ny så att säga. Men de har aldrig hört henne sjunga förut. Och ändå kan hon bli så stor utan att någon har hört henne. Det är ganska fascinerande.
Om Jenny Lind hade levt idag, hur många följare hade hon haft på sociala medier?
Ja, förmodligen så många som Taylor Swift.
America, live at Central Park, New York, New York, med Simon and Garfunkel. En sorts höjdpunkt för parets gudabenådade karriär var just när de fick ge sin jättekonsert i New York-parken för mer än en halv miljon människor i publiken den 19 september 1981. Mer än 100 år dessförinnan kontaktade den ökände cirkusdirektören och underhållningsentreprenören P.T. Barnum den svenska nektergalen med världens vackraste röst, Jenny Lind. Och hon företog sig den livsfarliga båtresan till New York för att åka på turné i det då tämligen vilda västernlandet USA. Som också då desperat försökte civiliseras, inte minst med hjälp av de ädla konsterna som opera. På senare år har det talats en hel del om de knasigt höga dynamiska biljettpriserna på konserter. Något som gjort det till vanligheterna att en konsertbiljett i USA kan kosta 10 000 kronor styck eller mer. Men först ut med detta dynamiska system där tillgång och efterfrågan metoden får råda, det var P.T. Barnum som efter Jenny Linds konsertsuccé i New York började erbjuda konsertbiljetterna på auktion, vilket fick priserna att stiga som raketer. Historien förtäljer att Barnum hade gjort upp med Lind om 150 konserter i USA mot ett honorar av $1,000 per kväll. Förutom ersättning för omkostnader av resor och bostäder. Men dagen före den första konserten i Castle Garden, New York förklarade P.T. Barnum för Jenny Lind att kontraktet måste ändras och han garanterade istället sångerskan halva inkomsten av varje konsert så snart den uppgick till minst $6,000. Så säker var P.T. Barnum på Jenny Linds succé. Och sällan gav någon av konserterna mindre än $10,000. Och Barnums egen nettobehållning blev över en halv miljon dollar på turnén med Jenny Lind. Men Jenny gav mycket av sin inkomst till välgörenhet. Ingela Tägel, musikforskare och Jenny Lind-expert. Det här var något som Barnum tyckte om och slog mynt av, eller hur?
Det såg han till att tidningarna skrev om väldigt mycket. Och det var ju väldigt viktigt i USA. Det hade varit viktigt i Europa också, men det var ännu viktigare i USA. Att hon skänkte pengar till välgörenhet och var liksom en sån välgörenhetsperson, gudinna skulle man kunna säga.
Men varför var det viktigt för henne att ge mycket till välgörenhet?
För det första så var det ju en klassmarkör skulle jag säga. Alltså hon kom från en fattig bakgrund. Och alla högre ståndsdamer under den här tiden idkade ju välgörenhet. Det var ju liksom en sak man gjorde. Och det på ett sätt skulle jag säga helt klart det är en klassmarkör. Att hon har gjort en klassresa. Hon är inte längre bland de fattiga som tar emot välgörenhet utan hon ger pengar istället. Hon idkar välgörenhet. Och sen säkert hade hon också sympati för de fattiga i och med att hon visste liksom vad det var för förhållande som de befann sig i. Hon hade varit ganska fattig själv. Och det var ju också ganska vanligt bland sångerskor, bland operasångerskor på den här tiden att de hade gjort en sån klassresa och att välgörenheten blev så att säga en klassmarkör. Blaming all of my roots, I showed up in boots and ruined your blind tie affair.
Friends in Low Places med Garth Brooks, som just när detta program spelas in håller på att förhandla om att sälja sin låtkatalog. Vilket vid en lyckad affär kommer att göra Garth Brooks till världens rikaste countrystjärna och då alltså gå om Dolly Parton på just den posten. Vi får väl se om han då skänker bort de mesta pengarna till välgörenhet. På det sättet som Sveriges första superstjärna i USA och i världen, sångfågeln Jenny Lind, brukar göra med sin förmögenhet på 1800-talet när hon var den tidens Taylor Swift. Jenny Lind var också en förebild för dagens popentreprenörer på en annan ekonomiskt viktig punkt, merchandise. Det fanns klippdockor, portmonnäer, till och med stolar och sängar att köpa under Jenny Lind-varumärket. Ja, den skönsjungande svenskan var helt klart 1800-talets största popkulturstjärna. Och allt detta hade USA som utgångspunkt, precis som det faktiska vilda västern pågick runt henne, pågick runt knuten. Här i låten med den passande titeln Jenny Lind hörde du Malena Ernman och Sara Isaksson sjunga om att vara snäll och givmild, precis som den verkliga Jenny Lind. Malena och Sara sjöng så här: tänk om vi bestämde oss för att hjälpa och ta hand om varandra, precis som Jenny Lind. Som Jenny Lind. För trots att Jenny Lind turnerade USA medelst historiens första specialbyggda tågvagn för kringresande världsångerskor, så var det välgörenhet och det lugna livet som lockade Jenny Lind mest.
Hey, this is Nate Smith and you are listening to P4 Country.
För visst var det så, Ingela Tegel, författare till biografi om Jenny Lind, att Jenny här gick i tankar om att dra sig tillbaka?
Ja, alltså hon hade idéer på att hon ville dra sig tillbaka. Det hade hon haft ganska länge egentligen. Hon hinner knappt börja sin internationella karriär förrän hon börjar prata om att hon vill dra sig tillbaka. Men jag tror också att det är en del av imagen. Men hon hade slutat sjunga på operascener. Det hade hon precis gjort ett halvår tidigare innan hon åker till USA. Så att hon tyckte att det var enklare och bättre för hälsan så att säga, att sjunga konsertant. Och det var ju konserter hon sjöng i USA. Det var ju inte hela operor.
Hur ser du på Jenny Linds minne i USA idag?
Jag tycker det verkar väldigt levande. Jag är medlem i Jenny Lind-sällskapet och har varit sekreterare där under en period. Och det händer ju att vi fortfarande får liksom mejl ifrån USA över folk som håller hennes minne levande, som håller det vid liv. Och det är nästan så att man kan få känslan av att hon är mer känd där än här i Sverige. Det kanske inte är så. Alltså, den breda allmänheten kanske inte har en aning om vem Jenny Lind är. Men jag har ändå en känsla av att det finns grupper som försöker hålla hennes minne levande.
Du hörde Jenny Lind Polka med Kaltare String Band. Ja, Jenny Lind var den första föraningen om de sångarsuperstars som vi nu vant oss vid. Inte minst med Taylor Swift, vår tids Jenny Lind. Som gör vad hon kan för att passa in och vara sig själv samtidigt. Som en del i Jenny Linds välgörenhet så donerade hon pengar till en fond som skulle ge avkastning och dela ut stipendier till unga musiker med intentionen att de skulle kunna utbilda sig vidare. Mellan 1965 och 2023 delade också Folkets hus ut ett stipendium i Jenny Linds namn där man förutom pengar fick turnera i USA som vinst. Man fick alltså turnera i den svenska Nektargalens spår. En som fick det här priset 2008 är operasångerskan Susanna Stern. Hur var det att få det här priset, Susanna?
Det var ju något helt fantastiskt, för det här stipendiet och Jenny Lind har man ju på något sätt hört talas om som ung sångare hela tiden, och fantastiska sångare har ju fått det här stipendiet innan. Så när man var student så var man så här, åh, tänk om man skulle få Jenny Linds stipendiet någon gång. Men det kändes som en sån här dröm långt bort ifrån. Men sen fick jag det då 2008, och det som är så fantastiskt med det här stipendiet är just att man faktiskt jobbar väldigt mycket. Det är inte bara att man får pengar, utan tanken är ju mycket att man får då gå Jenny Linds fotspår lite, att man åker på den här turnén till USA. Vi var väl borta, jag och min pianist, i dryga 3 veckor, mellan 3 och 4 veckor, jag tror man är där. Och man åker till olika orter. saker. Man bor liksom hemma hos amerikanska familjer som har någon slags anknytning eller är väldigt intresserade kring allt med Jenny Lind. Det syddes upp speciella klänningar som såg ut på den tiden som man hade när man sjöng. Och musik gjorde vi ju, som också Jenny Lind har sjungit, till exempel Ekosången och hennes romanser som hon tyckte om att framföra sjöng vi och sådär. Så att det var väldigt, väldigt utvecklande och bland det tuffaste jag gjort faktiskt. För att resa så pass långt och flyga mellan orter och sen hålla de här stora konserterna som ändå är. Så det är någonting som jag aldrig kommer glömma, något som jag håller väldigt varmt kring. Häftiga upplevelser som man har fått göra i sin karriär.
Vad har Jenny Lind betytt för din bransch?
Ja, alltså det har ju satt Sverige på kartan. Vi har ju många fantastiska sångare i vårt lilla land genom åren tillbaka och även nu. Men Jenny Lind satte ju verkligen oss på kartan. Hon blev ju en kändis.
Tänkte du någon gång där på turnén, nej, men där åkte ju Jenny Lind med sitt bumpiga tåg på 1800-talet?
Ja, men lite grann, och speciellt med de här kläderna och klänningarna och musiken, så absolut. Man kände ju de här vingslagen från tidigare tid, liksom, absolut.
Cardigan med Taylor Swift. En verklig modern folkpopsång om, citat, "When I felt like an old cardigan under someone's bed, you put me on and said I was your favorite." Slutcitat. Kanske kände Taylor Swifts svenska urmoder på poptronen Jenny Lind, The Swedish Nightingale, just så när hon lämnade det kringflackande turnerandet i Vilda Västern för lugnet i Europa, där hon slutligen dog den 2 november 1887 vid Winds Point nära Little Malvern i Worcestershire, England. Ingen vet såklart hur Jenny Lind verkligen lät, även om mycket text angående just detta finns nedtecknat, bland annat av Mendelssohn och Chopin, som var stora fans. I mina efterforskningar för detta program läser jag melankoliska rader på nätet att en av de sista dagarna medan Jenny Lind låg på sin dödsbädd och hennes dotter öppnade fönsterluckorna för att släppa in morgonsolens strålar, så lät Jenny sina läppar forma sig till de första tonerna av den gamla älskade sången Anden Sonnenschein. Det blev Linds svanesång.
P4, Sveriges Radio.
Introducing better modern sound and country music.
P4 Country med Mattias Hansson.
Hej och välkommen till timme 2 av 3 ackord och sanningen med mig, Mattias Hansson. Idag är det ingen vanlig dag, för idag hör du ett alldeles unikt P4 Country special. Lite mindre musik, lite mer prat. Men som vanligt, massor av bra country and western. Jag har länge fascinerats över hur många svenska kopplingar det finns till det vida begreppet vilda västern. Så i dagens program så kommer du få höra de häpnadsväckande historierna om svenskarna i vilda västern. I första timmen så berättade jag om Jonas Bronk, smålänningen som köpte en bit av New York från ursprungsamerikanerna. Han köpte det som idag är döpt efter honom, The Bronx. Vi pratade också om Jenny Lind, Stockholmsflickan, som var Taylor Swift i USA 150 år innan Taylor Swift. I den här timmen så ska jag ge dig historien om närkingen som gjorde sadlar till Roy Rogers, pistolhölster till John Wayne och den där snygga portföljen till JR i Dallas. Jag ska också berätta om den urtjusiga jämtländskan som blev vän med Elvis Presley och spelade in cowboyfilm med Arnold Schwarzenegger. Två svenskättlingar som verkligen givit avtryck och hjälpt till att bygga myten. Välkommen till P4 Country special om svenskarna i vilda västern. Självklart spelar vi också som utlovat alltid minst en Dolly i timmen. Och mycket, mycket mer. Så häng med till det verkligt vilda västern. För nu rullar vi! Whoopi-T-T-O med den sjungande västernhjälten Roy Rogers här, som för det mesta förstärkt med sin ständiga följeslagare Dale Evans. Roy Rogers föddes som Leonard Franklin Sly i Cincinnati, Ohio 1911 och var under unga år frontfigur i en av tidernas största western-sånggrupper med det passande namnet The Sons of the Pioneers. Men det var när Roy Rogers i slutet av 1930-talet gjorde filmkarriär under just namnet Roy Rogers som han skulle skapa sig ett legendariskt namn genom att vara med och forma den moderna mytbilden av det som i populärkulturen fortfarande är känt som Vilda Västern. Denna version och denna romantiserade bild av den verkliga och våldsamma västernepoken var starkt präglad av den framväxande filmindustrin i Hollywood, som behövde hjältar att sälja biljetter till. Roy Rogers skulle komma att bli en av de största westernhjältarna någonsin. Tillsammans med namn som John Wayne och Clint Eastwood såklart. Det fanns minst en sak som förenade alla dessa hollywoodska westernstjärnor. Och det var en svensk invandrare från Närke som skulle komma att bli ett av de mest tongivande namnen att forma bilden av just Vilda Västern så som vi känner den än idag.
An old cowboy went riding out one dark and windy day.
Ghost Riders in the Sky med Roy Rogers gamla band Sons of the Pioneers som fortfarande finns och i år firar 93 år som band. Och det är alltså 93 år sedan filmcowboyen Roy Rogers startade bandet 1933. The Sons of the Pioneers alltså.
Hey guys, I'm Dasha and you're listening to P4 Country.
Roy Rogers satte bootsen 1998 i Apple Valley, Kalifornien. Men vad var det då som Roy Rogers hade gemensamt med de andra kända westernhjältarna från vita dukens mystiska Technicolor-skimmer? Jo, det som förenade dem alla, det var Emil Helge Bolin, född i Vintrosa utanför Örebro i Närke år 1895. Marlboro Man med Midland från Dripping Springs i Texas. Vi ska få anledning att återkomma till dessa moderna stilikoner och Bolin-fans senare i programmet. Långt innan Marlboro Man blev ett begrepp i en modern popkulturkanon var den 23-årige svensken Emil Helge Bolin anlitad av tobaksmärket Camel för samma ändamål. Bilden på Bolin med en glödande giftpinne i mungipan och klädd som en vindpinad cowboy vittnar inte en sekund om Emil Bolins påvra bakgrund hemma i Sverige. Modellkarriären som Camelman tog snabbt slut och det skulle vara som sadelmakare och silversmed Bolin skulle komma att gå till historien. Emil Helge Bolin föddes alltså 1895 i Vintrosa, näst yngst i en syskonskara på 13 barn i ett soldattorp i Närke. Han dog 1980 i Los Angeles och var cowboy, silversmed och sadelmakare. Han kallades för The Saddlemaker to the Stars i Hollywood. Ja, Emil Helge Bolin försåg filmens stora westernhjältar med sadlar och cowboyutrustning. Vägen dit var bumpy, men också på många sätt spikrock.
Hej, det är Peg Parnevik och du lyssnar på P4 Country.
Back in the saddle again med den flitige Bolin-kunden Gene Autry. Som barn såg Emil Bolin häpnadsväckande nog Buffalo Bills western show i Köpenhamn och fick då ett löfte av William Cody själv om jobb ifall den unge mannen skulle kunna ta sig till USA. Och visst, Som tonåring tog Bolin hyra på ett fartyg som förde honom till Amerika och efter att ha arbetat sig västerut så kom han till en gård som tillhörde Buffalo Bill. Bolin arbetade som cowboy, diligenskusk med mera men öppnade också en liten verkstad och affär för lädervaror i Cody, Wyoming. I samband med uppträdande i en ambulerande cowboy-varieté så kom Emil i Los Angeles i kontakt med Tom Mix som köpte Bolins egenhändigt tillverkade utrustning och uppmanade honom att flytta sin verksamhet till Hollywood. 1922 etablerade Emil sig där med sin flotta affär. Han kallade sig nu för Edward H. Bolin. H-et stod alltså för Helge. Edward H. Bolin. Många filmuppsättningar behövde lädervaror, inte minst de vida populära Vilda Västern-filmerna. Bland skådespelarna där fann Emil en kundkrets för sina utsökta dekorerade sadlar och övrig cowboyutstyrsel som hölster och skärp. Han gjorde sig ett namn som en av de främsta inom genren. Och än idag är det som kallas Bolin Made högsta status bland moderna cowboyromantiker. När jag för ett tag sedan stod i ett rum i Nashville och diskuterade musik och stil med just bandet Midland från Texas så visar gitarristen plötsligt stolt upp sitt belt buckle med Midland-inskription. Och yes, han säger att alla tre bandmedlemmarna fick varsitt specialgjort Bolin Made belt buckle från Bolin-verkstaden som nu ligger i Texas och att han bär sitt med stolthet. Midlands sångare, Mark, bryter då in och berättade att hans familjs restaurang i Arizona har några Bolin-sadlar on display i restaurangen och att de är de dyrast försäkrade prylarna på hela stället. En stolthet för varje familj.
Hallå, vi är Midland. And you're listening to P4 Country.
Drinking Problem med Midland. Edward H. Bolin, eller Helge Bolin, var noga med detaljer och anställde de bästa silver- och läderarbetarna för sin tid för att tillfredsställa sina kräsna kunder. Till kunderna hörde Douglas Fairbanks, Clark Gable, Gary Cooper, Bing Crosby, Clint Eastwood, Roy Rogers, Hopalong Cassidy, John Wayne, Gene Autry, liksom Mae West, Burt Reynolds, kungar och furstar i Orienten och amerikanska presidenter som Dwight D. Eisenhower, Lyndon Johnson och Ronald Reagan. Emil Bolins konstverk byter ägare för fantasisummor och varumärket lever än idag med sin butik. Och jag älskar väskan som Bolin gjorde till Larry Hagman, han som var JR i Dallas. Bilden på den väskan kan jag glutta drömskt på i timmar. Emil Helge Bolin. Cowboystjärnornas egen sadelmakare. Made in Sweden.
It's Hopalong Cassidy.
1947 gjorde Edward Bolin sitt enda besök tillbaka i Sverige. Han ställde då ut sin egen pråliga praktsadel och andra föremål på varuhuset NK i Stockholm. Sadeln köptes senare av den sjungande cowboyen Gene Autry och finns numera utställd på Autry National Center i Los Angeles. Förutom en massa annat så tillverkade Bolins firma drygt 12 000 sadlar. Många av dessa ting ompysslas fortfarande av ägarnas familjer som veteranbilar sköts av andra. Sadlarna tas fram då hästfolk visar upp sig i parader och vid andra speciella tillfällen. Vid ägarbyten, ofta på de stora auktionssajterna, så är det frågan om fullständiga fantasibelopp för Bolin Made. Mannen Bolin själv gick bort 1980, men vi minns Emil Helge Bolin med vår svenska Vilda Västern stolthet. Du hörde svenska superstjärnan Anne Margaret sjunga Only Mama That'll Walk the Line. Här med svenskvännen Lee Hazelwood. Ja, hon hette egentligen Ann-Margaret Olsson och föddes i Stockholm som dotter till Carl Gustav och Anna Regina. I juli 1942 flyttade Ann-Margaret med mamman till Vallsjöbyn i Jämtland och samtidigt emigrerade pappan till USA. 1946 flyttade Ann-Margaret och mamman till pappan i USA. Ann-Margaret växte upp i Wilmette, Illinois och gick i skola på The New Trier High School i Winnetka i Illinois. Där hon också gick på Northwestern University. Och när Ann-Margret sjöng i en kabaré där så blev hon upptäckt av komikern George Burns. Senare har denna karriär givit att Ann-Margret Olsson är känd som sexsymbol och har kallats The Sex Kitten. Ann-Margret spelade in sin första skiva 1961 och hon blev aldrig speciellt framgångsrik med musiken men hade en större hit, I Just Don't Understand, som nådde fantastiska plats 17 på Billboard-listan hösten 1961. Och med detta blev hon faktiskt första svensk på Billboard-listan någonsin, långt innan Max Martin. I Just Don't Understand med Ann-Margret, den första svenska artisten på ärevördiga amerikanska Billboard-listan 1961. Ah, jag sitter och tittar på bilderna med Ann-Margret där hon står i västernutstyrsel och siktar med en revolver rakt mot betraktaren. Det fanns något självständigt och starkt feministiskt över Ann-Margret mitt i den påklistrade våpigheten. Hon var tuff och tog för sig mot The Big Boys. Bilden där John Wayne står och ler i mjugg mot Ann-Margret under sitt cowboyhatsbrätte är intim, men också ömsint och storsvulen i all sin extravaganta Hollywood-stjärnglans. Samma gäller bilden med Elvis, men med den skillnaden att Elvis blick mot Ann-Margret mer signalerar äkta kärlek på något sätt. Farligt, ungdomligt, spännande och sexigt. På bilden med Elvis är Ann-Margret klädd som cowgirl, inte helt olik stilen som många unga kvinnor sportar på gatorna i Nashville idag. Höga vita boots, superkorta brallor och en liten väst. Men skillnaden är att Ann-Margret också bär hölster med picadoll på bilden. Det ska ju odlas vilda västernmyt här. Något som Ann-Margret bidrog till mer än de flesta via västernfilmer och cowgirl-posande bilder som lever lika starkt idag som ett minne av en svunnen tid. Little Cabin on the Hill med kungen och Ann-Margret-vännen Elvis Presley.
Hi, this is Allison Krauss and you're listening to P4 Country.
Ann-Margret är Oscars nominerad 2 gånger och har på film spelat mot alla de stora namnen. Hon gjorde westernfilmer, hon gjorde kriminalare, hon gjorde romantiska komedier, hon gjorde allt. Håll i det här för nu ska jag räkna upp de smått otroliga namnen i rollistan ur Ann-Margrets livsgärning. De här har hon spelat mot eller med. John Wayne, Jack Nicholson, Steve McQueen, Elvis Presley, Dean Martin, Glenn Ford, Betty Davis, Dick Van Dyke, Anthony Quinn, Oliver Reed, Peter Ustinov, Peter Falk, Kirk Douglas. Och jag måste pausa. Ann-Margret har också spelat med eller mot Arnold Schwarzenegger, Joan Voight, Roy Schneider, Robert Duvall, Bill Pullman, Jack Lemmon, Walter Matthau, Timothy Dalton, Sophia Loren, Al Pacino, Dennis Quaid. Nej, jag måste vila igen. Alltså, Ann-Margret har hunnit spela i så mycket filmer och där har hon också spelat med bland annat James Woods, James Marsden, Gary Oldman, Michael J. Fox, Vince Vaughn, Jennifer Aniston, John Travolta, Robin Williams, Ted Danson, James Caan, etc. etc. Nu orkar jag inte med. Alltså, Ann-Margret, du har levt ett otroligt spännande liv där borta i Vilda Västern och vi är så stolta över dig. Ann-Margret lever än idag i Los Angeles och är 85 år gammal. Älskad som få i Hollywood. Why I Love Her med Vilda Västern filmhjälten John Wayne. Kanske den största vi någonsin haft, enligt mig. Du lyssnar på P4 Country Special med mig, Mattias Hansson. Du vet att du kan skriva till mig. Gör det på p4country@sverigesradio.se och berätta om hur du först upptäckte countrymusik eller Vilda Västern eller delat countryminne med mig och alla våra lyssnare. Kanske har du något namn och en historia kring en svensk som var med och byggde Vilda Västern eller som var i Vilda Västern. Maila mig ditt tips på p4country@sverigesradio.se. Detta P4 Country special är skrivet och musiksatt och presenterat av mig, Mattias Hansson. Producent och inspelning och allt annat man behöver göra när man gör ett sånt här specialprogram, Jesper Hagenborn. Du vet att du alltid kan lyssna på P4 Country i appen Sveriges Radio. Följ oss där och aktivera notiser så får du alltid reda på när ett nytt avsnitt ligger färskt för lyssning. Vi hörs i appen Sveriges Radio. Och alltid på sverigesradio.se såklart. Du kan också söka på Honky Tonk och Hansson så hittar du mig i sociala medier. Jag älskar att prata vilda västern och cowboylåtar, så tveka inte höra av dig.
Hi, I'm Carly Pierce and you're listening to P4 Country.
Lördagen den 4 juli 2026 genomfördes den största countrykonserten i Skandinavien någonsin. När den amerikanske megastjärnan Luke Combs fyllde ett smockfullt Ullevi i Göteborg med sin mustigt möra arena country. Samma dag firade det purunga USA 250 år. Det var nämligen den 4 juli 1776 som den berömda självständighetsförklaringen godkändes och de brittiska kolonisatörerna lämnade över erövringen till den nya fria United States of America, USA. Mest kända textstycket i Declaration of Independence, alltså själva självständighetsförklaringen, lyder som bekant så här, citat: "Vi anser dessa sanningar vara självklara, att alla människor är skapade lika, att de av sin skapare utrustats med vissa okränkbara rättigheter, att bland dessa finns liv, frihet och strävan efter lycka." Slutcitat. En frihetssträvan som i över 250 år präglat allt det vi kallar USA och därmed stora delar av den fria världen. En längtan efter frihet och harmoni i människoland, som kulturellt bland annat berättats i episk vilda västernform. Ett ramverk som vi alla kan förstå och förhålla oss till. En vilda västern som en saga sprängfylld med svenskar som sökte frihet och lycka i det stora landet i väster. Som Anne Margaret. Operator med Anne Margaret Olson och Preston Hollow Presbyterian Choir. Anne Margaret är på många sätt själva rollmodellen för den svenska drömmen om att lyckas over there.
Hej, det här är Maria Jane Smith och du lyssnar på P4 Country.
Nu har jag pratat mycket här i detta P4 Country-special och det är dags att släppa in en riktig specialist. Så jag ringer upp Marie Bennedal Weber, forskare i immigration vid Linnéuniversitetet. Välkommen Marie!
Tack!
I det här P4 Country-special har vi ju pratat mycket om svenskarna som åkte till Vilda Västern och stannade där och byggde sina enorma Vilda Västern-karriärer på olika sätt. Men det finns ju också de som åkte dit och sen kom tillbaks. Och vad tog de här svenskarna med sig hem för lärdomar från det stora landet i väster?
Ja, det var ju en del av den här amerikanska drömmen. Ett nytt sätt att se på möjligheterna för den enskilda människan att förbättra sin situation genom att jobba. De möjligheterna fanns ju inte i Sverige vid den tiden. Och när de kom tillbaka så var det oftast en fördel för manliga emigranter. De kunde då klättra i samhällshierarkin i Sverige. De fick ofta bättre jobb, de kunde bli viktiga personer i samhället, sitta i kommunfullmäktige och så. Det de gjorde också, det var att de visade upp det här amerikanska. Att de klädde sig i amerikanska kläder, att de hade amerikanska såna stora hattar, amerikanska bilar tog man ofta hem också. Man kunde bygga ett hus i amerikansk stil, ta hem amerikanska möbler. Så att man hade liksom en ny tanke om att ja, men, nya grejer är bättre än att hålla fast vid det gamla. Alltså lite så här konsumtionstänk. Och det var ju samma med kvinnor som kom tillbaka då. Att de kunde komma tillbaka med ekonomiskt kapital. De kunde köpa släktgårdar och så. Men det såg man i det svenska samhället som lite udda, inte så positivt. Det var ju lite provocerande att det var kvinnor som styrde över sina egna liv. Så att de kvinnorna som kom tillbaka från USA, de fick ofta ja, hålla tyst helt enkelt om det de hade gjort där. Men sen var det ju ändå en del som hade på sig amerikanska kläder, högklackade skor, stora hattar, nylonstrumpor, sådana nymodigheter. En del hade också med sig bilar. Där är det också stor skillnad, för att kvinnor i USA, de körde bil mycket tidigare än kvinnor i Sverige. Så att då var det ju en del som tog med sig en bil hem till Sverige och visade upp den. Och så. Så det fanns ju saker de tog med sig. Men det viktigaste är ju kanske det, liksom, de här nya sätten att tänka på. Alltså kring klass, konsumtion, jämställdhet. Och det var ju saker som påverkade Sverige i det långa loppet.
Och påverkar Sverige fortfarande? För Marie Bennedal Weber, du är forskare i emigration vid Linnéuniversitetet och baserad i Växjö. När du går ut på gatorna i Växjö idag, 2026, ser du fortfarande arvet från Amerika? Varför är vi fortfarande fascinerade av den här tiden?
Ja, men det är egentligen för att emigrationen hade stor påverkan, skulle jag säga. Det var ju 20% av den svenska befolkningen som försvann från Sverige för att det inte var så bra här. Och det tvingade ju Sverige, det svenska samhället, att utvecklas. Så att man började då driva på det med liksom demokratisering, social rörlighet, jämställdhet, bättre bostäder, bättre utbildning. Om inte emigrationen hade hänt så hade inte den utvecklingen gått så snabbt, eller liksom åt det hållet. Så att Sverige ser ut som det gör idag beror till stor del på emigrationen.
Och det ser vi på gatorna i Växjö, i Stockholm, ja, i Arjeplog, i Hässleholm, ja, över hela vårt avlånga land. Men hur ser svenskarnas status ut i USA idag?
Ja, de lever ju fortfarande på det här fina ryktet som svenska emigranter fick då, att de var driftiga och pålitliga. Generellt så gick det ju bra för svenska emigranter, och statistiken visar att andra och tredje generationen svenskar i USA ligger över genomsnittet både i utbildning och inkomst i USA. Så att det är ju en bra utveckling av emigrationen.
Tack så mycket, Marie. Tack för att du tog dig tid att prata med P4 Country. Vi syns another day and in another place. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great is thou, and Margaret sjöng den svenska salmen How Great Thou Art, ursprungligen skriven av predikanten Carl Boberg och framförd här tillsammans med Preston Hollow Presbyterian Choir.
P4 Country.
Du som är trogen lyssnare förstår att du lyssnat på ett P4 Country special den här gången. Vi har lyssnat på de häpnadsväckande historierna om några färggranna svenskar som var med och byggde det som vi idag känner under begreppet vilda västern. Ett begrepp som både är en tidsera och en popkulturell sanning. Vi har berättat om svenskarna som sökte frihet och lycka i det stora landet i väster. Svenskar som kämpade, svenskar vi minns. Och det finns fler, så vi kanske kommer tillbaka i ämnet snarare än du anar. Till dess, kom ihåg, vi är alla i den här vilda västern tillsammans. Hej, och so long.
P4 Country produceras av SMT för Sveriges Radio. Introducing better modern sound and country music. Det här är P4, Sveriges Radio.